Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Predikotexten har vi redan hört, det är den här versen från Johannes 5:39. Jag läser den på nytt. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just det som vittnar om mig. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Jag tänkte att vi har som tema för den här predikan Kristus i skriften. Och vi ska börja med att fundera över utgående från vår text idag och den situation som Jesus hade. Om rätt och fel sätt att läsa Bibeln. Jesus gav ett erkännande åt sina fiender. Det var judarna som det talas om, som han samtalar med, disputerar med. Det betyder i praktiken fariseerna. De som räknar med att de utför alla de gärningar som Mose har anvisat. Jesus hade många saker att säga dem. Efter han skärpte han sin kritik mot dem. Och det märker vi mest när vi kommer till Matteus evangeliets 23 kapitel. Då han minsann inte skräder orden, då han talar till dem. Men här säger han någonting positivt om dem. De forskar i skrifterna. Det är helt rätt. De tror att de har evigt liv i dem. Det är också rätt. Men var det då något fel med deras forskning? Jo, felet var att de inte hittade Jesus i skrifterna. De forskade där, men de hade inte sett centrum, det viktigaste. De hittade regler, de kunde Mose lag kanske utantill. Och de menar också att de följde allting. Och de trodde att de med det, att de följde allt vad Mose lag föreskrev, så trodde de att de hade evigt liv i det. Visst finns det löften som de kunde åberopa. Jesaja skriver, hör så får er själ leva. Och det menar han, hör, lyssna på skriften. Och i Habakkuk står det som citeras i Romarbrevet av Paulus. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så visst finns det liv. Det talas om liv i Gamla testamentet. Men de gjorde ett grundläggande fel. De trodde att de kunde vinna evigt liv genom sin egen fullkomliga gärning. Genom att följa allt vad lagen, alltså Mose lag, sa, trodde de att de kunde förtjäna evigt liv. Men till det säger Paulus, vi ska läsa i Galaterbrevet 3, mycket starka ord. Men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan att den som följer dessa bud ska leva genom den. Det var alltså fel i fariseernas sätt att läsa skrifterna. För de trodde att de kunde förtjäna evigt liv genom det som de gjorde. Genom att följa lagens ord till minsta punkt. Och då drabbades de av den här förbannelsen. För ett enda felsteg räcker för att omintetgöra allt. För att driva dem under förbannelse. När fariseerna skröt med sina böneremsor och visade upp sin fromhet på de främsta platserna i synagogorna, så visar Jesus genom sitt tal till de skriftlärda och fariseerna i Matteus 23 att det här var hyckleri. Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och dem som vill komma in hindrar ni från att komma in. I bergspredikan visar han vad ursynden är. Nämligen att vi har onda begärelser. Och vi syndar redan i våra tankar. Fariserna menade att de inte synda när de höll buden till det yttre. Men de hade inte insett att de syndade i sina tankar. I sitt inre. Jesus lägger i Matteus 5, 27 och följande vers fram ett starkt bevis för att ingen människa kan göra anspråk på den fullkomlighet som Gud kräver. Ni har hört att det sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i hjärtat. Det här tar nog udden av allt högmod. Vem kan påstå sig vara utan någon ond begärelse? Fariseerna var under domen, precis som vi alla andra. De var under förbannelse för att de inte kunde hålla allt. Hur skulle fariseerna kunna hitta Jesus i sina skrifter? De hade ju bara gamla testamentet, och vi kanske tänker att där står ingenting om Jesus. Om vi gör en sökning i Bibeln med internet som hjälp och begränsar det till gamla testamentet och söker på namnet Jesus, så hittar vi inget. Men Jesus säger, skrifterna vittnar om mig. Längre fram i Johannes evangeliet 5 kapitlet säger han, hade ni trott Mose, skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Hur kunde han säga så? Jo, Jesus fanns med överallt i gamla testamentet, judarnas skrifter. Vi ska strax återkomma till det. Inte minst finns han i alla bestämmelser om offren. För när det gammaltestamentliga gudsfolket Israel hade syndat, så skulle det bära fram offer, blodsoffer. Det här var en påminnelse om deras synd, och genom det här gav Gud förlåtelse. Men han gjorde det inte bara så där, utan han gjorde det därför att det visade fram mot den som skulle bli det verkliga offret. Jesus skulle offra sig själv. Han skulle offra sitt liv för att ta bort världens synder. Gamla testamentets offer var en skuggbild av Jesus. De visade fram mot Jesus. De kunde ännu inte fullkomligt ta bort synden, men bara i kraft av det som skulle komma. I kraft av Jesus. Det här beskriver Hebreerbrevet väldigt tydligt. En gång om året måste överste prästen gå in i det allra heligaste, som ingen annan människa fick gå in i. Och han fick inte gå in utan blod. Han skulle offra både för sig själv, för sina synder och för folkets synder. Det var en skuggbild av hur Jesus måste dö på korset för att ta bort världens synd. För vi vet ju av evangeliernas berättelser vad som skedde när Jesus dog. Det fanns ett förhänge i templet i Jerusalem som också hade funnits i tabernaklet i öknen. Det som Mose hade gett order om att tillverka på Guds befallning. Det här förhänget, det skilde människorna från det allra heligaste som de inte fick gå in i. Förlåten sprack sönder, rämnade i två delar. Så då förklarar Gud, nu är det öppet. Nu får vem som helst gå in i det allra heligaste för att Jesu blod har utgjutits för våra synder. Så när fariseerna läste skriften utan att se Jesus, så läste de på fel sätt. De såg inte den verkliga vägen till livet. De såg inte att vägen inte gick genom deras egna gärningar, utan vägen gick genom Jesus. De trodde att deras egna gärningar var fullkomliga. Det finns bara en som har varit fullkomlig. Och det är Jesus. Vägen till himlen går genom Jesus. Han öppnade vägen till det eviga livet genom sin offerdöd. Då Martin Luther var i kloster så läste han också Bibeln på fel sätt. För han trodde också att han skulle uppfylla de kriterier som Gud hade ställt för att han skulle bli helig. Han gjorde allt vad lagen föreskrev. Och mycket mer därtill. För det fanns en massa saker som människor hade hittat på. Och som inte var någon verklig väg till himlen. Därför att det var inte Gud som hade befallt det. Men han hade, då han inte hade hittat det eviga livet i klostret. Utan förtvivlade. Då läste han just de här orden som Paulus citerar från Habakkuk. Den rättfärdige ska leva av tro. Och så funderar han, vad är det Guds rättfärdighet? Han trodde att det var Guds krav på helighet. Att vi ska göra varje detalj av lagen. Men i själva verket var Guds rättfärdighet Jesus. Jesus uppenbaras i evangeliet. Där är Guds rättfärdighet. När Martin Luther såg det, att det var i evangeliet som rättfärdigheten uppenbarades, avtäcktes så att man kunde se den. Den lyste fram där när vi läser om Jesus. Då fick han frid. Lagen var fullbordad i Jesus. Den hade haft sin tid. Nu fick han tro att rättfärdigheten var uppfylld genom Jesus. Det enda rätta sättet att läsa Bibeln är alltså att lära känna Jesus Kristus i skriften. Låt oss försöka göra så. Och då kommer vi till vårt egentliga tema för den här predikan. Kristus i skriften. Det är ganska tydligt att vi hittar Kristus i Gamla testamentet. Men det är inte tydligt om vi inte läser Nya testamentet. Och det är inte tydligt om vi går på fel sätt in för att försöka se honom. I Nya testamentet talas det ju hela tiden om Jesus. Men det talas också om hur han syns, hur han finns i Gamla testamentet. Vi ska se honom genom att låta Jesus och apostlarna förklara det för oss. Då ska vi först konstatera att inte ens apostlarna hade så lätt att hitta Jesus i Gamla testamentet. De måste få hjälp. Och Jesus såg till att de fick en sån hjälp. Han sände sin ande för att förklara för dem. Anden kom på pingstdagen, utgjuts över alla lärjungarna så att de kunde predika tydligt och klart om Jesus. När Petrus började tala till den stora folkmassan som hade samlats i Jerusalem på pingsten, då citerade han från profeten Joel i Gamla testamentet, som hade sagt att i de sista dagarna ska Gud utgjuta sin ande över allt kött. Joel talar om den stora dagen, den sista dagen, den stora och strålande. Och så säger han, det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en betydde inte bara några judar eller alla, utan budet skulle också gå ut till andra. Hela världen skulle få höra det stora evangeliet om Jesus. Sen fortsätter Petrus med att tala om Jesus från Nazaret. Han säger att han blev erkänd av Gud genom de tecken och under han gjorde. Han blev utlämnad, säger Petrus, efter Guds bestämda plan och beslut. Det är alltså att Jesus blev utlämnad att dö. Det var Guds plan. Och den fanns redan i Gamla testamentet. Och så säger han, ni dödade honom med hjälp av de laglösa, romarna alltså. Men, och här är det stora och centrala. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Så börjar Petrus bevisa sina ord med skriften. Han citerar från Saltaren vad kung David hade skrivit. David talar där i jag-form. Att du inte lämnar min själ åt förgängelsen eller låter din helige se förgängelsen. Det står inte att det är Jesus det handlar om. Han säger jag. Och det var inte så lätt att förstå. Det skulle inte ens lärjungarna ha förstått om inte den helige ande hade visat dem. Nu är det fråga om Jesus, Davids son. Petrus visar att det inte bokstavligt handlar om kung David, för han hade ju dött. Hans grav fanns där ännu, utan om en av hans ättlingar, Messias. Det är Jesus från Nazaret som är den Messias som David talar om, säger han. I förväg såg han, alltså David, den i förväg såg han Messias uppståndelse och sa, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det här borde judarna ha sett och förstått. De borde ha sett de psalmtexter som de kunde utantill och som så ofta citerades. De handlar just om den man som några veckor tidigare hade dödats av dem eller via deras ombud, de ogudaktiga, de romerska ombuden. De hade sett Jesu verk som vittnade om att Gud själv var där. Det som Jesus gjorde var precis det som profeterna hade skrivit om. Senare predikar Petrus igen för judarna efter att han hade botat en lam man. Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias måste lida. Notera det här, genom alla sina profeter. Det betyder det som vi har i profetböckerna i Gamla testamentet, och det är ingalunda bara i de böcker som vi kallar profetböcker, utan det här täcker in allt som är samlat i det som judarna kallade lagen, profeterna och skrifterna. De tre delar som de hade i sin bibel, det som vi har i Gamla testamentet. Nu måste jag här göra en utvikning, tyvärr kan jag säga. För jag måste rikta en varning. Det finns en modern bibelöversättning. I själva verket den enda som får användas i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Nämligen Bibel 2000. Den förnekar på ett försåtligt sätt att vi kan hitta Jesus i Gamla testamentet. Hur är det möjligt? Jag ska ta några exempel. Det skulle finnas många. Det finns bland annat i noterna till Bibel 2000. Det finns en bok som gavs ut, notboken. Och har man en omfattande bibel så finns studiebibel, så finns det också noter där. Men det här är alltså Bibel 2000 noter. Om Jesaja 9:6, alltså det kända julevangeliet, om barnet som blir fött, om sonen som blir oss given och om vilka namn han har. Där säger Bibel 2000 så här. Ett barn, en son, det citerade ord. Profeten talar antingen om en tronarvinges födelse eller om en kungs tronbestigning. Var det Jesus? Det här evangeliet har förvanskats fruktansvärt där den centrala versen, vers 6, om barnets namn sägs vara allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. I noten sägs om de här namnen. En ny kung fick symboliska ärenamn. Seden är känd bland annat från Egypten. Och om det första namnet, allvis härskare, säger noten. Grundtextens ärenamn anger en förunderlig förmåga att regera genom goda och visa beslut. Folkbibeln har namnet under. Jesus är det största undret. Men det undret kan ju inte Jesaja ha fått se, menar de som översatte Bibel 2000. För det var ju långt före Jesus kom. I noten till psalm 2, vers 7, där folkbibeln översätter. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son. Jag har fött dig idag. Men där står det i Bibel 2000-noten. Du är min son. Adoptionsformel som anger att den nya israelitiska kungen är den himmelska kungens rättmätiga ställföreträdare. Och så säger man jämför andra Samuels bok 7:14. Det ska vi göra alldeles strax. Men vi tar ännu ett exempel. Noten till Jesaja 52:13 och framåt i det 53 kapitlet. Det centrala kapitlet som berättar om Jesu lidande och vad han gjorde på korset. Hans offerdöd. Där står det så här. Avsnittet 52:13 till 53:12 är svårtolkat. Ställvis är texten sannolikt skadad. Och översättningen är osäker. Tjänare som här beskrivs som lidande, död och upprättad kan liksom annars i Jesaja 40-55 avse Israel eller en grupp av folket. Enligt en annan judisk tolkning är tjänaren en person, till exempel profeten själv eller en kung. Och så kommer det till slut då en brasklapp. I Nya testamentet tillämpas utsagorna om den lidande tjänaren på Jesus. Underförstått, det behöver ni ju titta på allvar. Det finns många fler exempel på hur Bibeln 2000 vägrar se Jesus i Gamla testamentet. Men nu räcker det. Det är fruktansvärt att den här översättningen ska få sprida sin villfarelse. Ta er tillvara för den. Låt oss sen gå till Jerusalem, förlåt, till Jesus och se hur han undervisar sina lärjungar på vägen till Emmaus på påskdagen efter hans uppståndelse. De två lärjungarna känner inte igen honom. Han går med dem och så frågar han dem varför de är så sorgsna och de berättar. Jo, det gick riktigt på tok nu. För deras mästare som de trodde på. Han är död. Nu har vi ingen framtid. Och så säger Jesus. Hur oförståndiga är ni inte att tro på allt vad profeterna har sagt? Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Notera, tre olika delar. Mose, där börjar han. Profeterna, skrifterna. Och det var de här tre delarna av Gamla testamentet som judarna räknade som skriften. Som vi fortfarande har som Gamla testamentet. Överallt i dem fanns förutsägelser om Messias. Lärjungarna var så okunniga att de inte hade sett det. Men nu öppnar Jesus själv deras ögon. Jag nämnde att notboken nämner andra Samuelsboken 7:14. Det ska vi komma tillbaka till avan. Det är profeten Natan som uttalar följande ord som jag ska läsa till kung David. När han framför sin önskan att bygga ett tempel åt Herren. Då säger Natan, som hade fått de här orden av Gud. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och du vilar hos dina fäder ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Lägg särskilt märke till det sista. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Nu kanske vi tänker i första hand på Salomo. Salomo var Davids son som faktiskt byggde templet i Jerusalem. Men hade han sin tron till evig tid? Det gick väldigt illa. För han började synda allt grövre mot Herren. Och på grund av det här måste Gud straffa honom. Så han miste en stor del av sitt rike och så småningom nästan allt. Nej, Salomos tron varade inte för evigt. Men vi får belägg i Nya testamentet att det här stället gäller längre än endast till Salomo. Vi kan läsa, tänka på stället där Johannes döparen döper Jesus. Då kom det en röst från himlen som förklarar vem han var. Och rösten sa, du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Du är min älskade son. Natan hade kungjort åt David, din son. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Nu kommer rösten. Du är min älskade son. Och det finns en gång till också som han säger samma sak. De tre lärjungarna på förklaringsberget. Det kom ett moln. Från molnet hördes en röst som sa precis samma sak. En av dem som hörde den här rösten och som såg Jesus i förklarat tillstånd var Petrus. Och han skriver i sitt andra brev i det första kapitlet. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Det är alldeles tydligt att de ord som den himmelska rösten uttalade är en anspelning på profetian i andra Samuelsboken 7. Så har judarna alltså haft möjlighet att lära känna Jesus utifrån profeterna. Så har vi fått lära känna honom, liksom alla bibelläsare. Också de mest lärda och visa får läsa det. Johannes skriver i sitt brev, 5 kapitlet. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Här finns både livet och domen. Ta vara på ordet och du ska finna friden i tiden och i evigheten. Vi ber. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.